administración, sino que sea todo el municipio quien forme parte de ese nuevo modelo energético.
Nyheter som den om byn som slapp strömavbrottet kan inspirera fler lokalsamhällen att installera egna system för en mer motståndskraftig strömförsörjning.
Necesitamos ver que todas estas nuevas tecnologías que se están empezando a implantar que funcionan y que funcionan bien.
Sist här energiforskaren Aitor Oresti i Theo Bondestams reportage från norra Spanien.
Och det var Helene Benno och Helena Groll som ledde eftermiddagens studie. Vi hör mer om det efter 11-nyheterna. Dessutom så ska vi höra Greta Thunberg. Just nu så väntar vår reporter i ankomsthallen på Arlanda på henne. Hon utvisades ju från Israel tidigare här idag och har varit i Paris och mellanlandat. Och nu ska hon alltså ha landat i Stockholm och vi väntar helt enkelt på att de ska komma ut ur de kontroller som man ska göra innan man kommer in i landet. Det efter 11-nyheterna, dessutom Donald Trump som håller tal.
Här är Ekot. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har bett en domstol stoppa president Trumps utplacering av marinkåren och nationalgardet i Los Angeles. Och det här är en infekterad strid och så här sa vår USA-korrespondent Roger Wilson på plats i Los Angeles för en stund sedan.
Det pågår ett ordkrig kan man säga mellan Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Donald Trump. Men Trump-administrationen har också aviserat enligt sajten Politico att man undersöker möjligheten att dra in federala utbildningsstöd till Kalifornien. Och det här skulle ju kunna vara ett tecken på att man då använder pengar helt enkelt för, som inte handlar om protesterna eller migrationspolitiken utan även andra delar av federala bidrag till Kalifornien för att på det sättet sätta press på Gavin Newsom och politikerna här i Kalifornien som ju motsätter sig Trumps försök att borda hit eller Trumps beslut att borda hit både medlemmar av nationalgardet och militären.
Du är på plats i Los Angeles. Hur är läget där nu och vad tror man om eventuellt fortsatta protester?
Just nu är det ganska lite demonstranter här på baksidan av The Federal Building. Även om de kanske är högljudda, om ni hörde dem i bakgrunden. Men igår så tog demonstrationerna fart på eftermiddagen egentligen. Och det blev också ett långt efterspel. Polisen splittrade demonstranter. Men folk lämnade inte gatorna utan var kvar i små fickor i centrala downtown LA långt in på natten. Det finns också rapporter om inbrott och viss plundring som skedde under natten till tisdagen.
Sa USA-korrespondent Roger Wilson. Antalet dödade palestinier vid israelisk-amerikanska matutdelningscentraler fortsätter öka. Enligt hälsodepartementet i Gaza har 36 människor dödats och över 200 skadats i samband med att den israeliska armén idag öppnade eld vid olika distributionscenter i Gaza. Den israeliska armén uppger till Ekot att man sköt varningsskott mot vad man kallar för misstänkta som utgjorde ett hot mot de israeliska trupperna.
Bilderna på slitna ambulanser som transporterar dödade och skadade till delvis fungerande och sönderbombade sjukhus upprepar sig dag för dag i Gaza. Även idag har människor i Gaza som försökt ta sig till matutdelningsställen skjutits till döds av israelisk militär vid olika distributionscenter i både södra och mellersta Gaza. Centren tillhör det kontroversiella israelisk-amerikanska stiftelsen Gaza Humanitarian Foundation. De flesta skadade och dödade utsattes för beskjutning av den israeliska armén vid så kallade Netzarim-korridoren som Israel den ena stunden beskriver som en stridszon och den andra som ett område där humanitärt bistånd delas ut. Området är plöjt och svårt att ta sig igenom både till fots och med bil, vilket försvårar att ambulanserna når skadade i tid. Det berättar läkaren Mohammed Abu Safia till nyhetsbyrån Reuters. Läkaren Abu Salmia larmar om att flera av de skadade kommer avlida på grund av brist på mediciner och medicinsk utrustning. Den israeliska armén uppger till Ekot att man känner till rapporter om flera personer som skadades i området när armén, citat, sköt varningsskott mot misstänkta som utgjorde ett hot mot trupperna. Samar Hadros, Jerusalem.
Sveriges Television skriver att de just nu har tekniska fel som påverkar både sajten och appar. I söndags drabbades SVT av en överbelastningsattack, något som påverkade stora delar av deras digitala utbud. De skriver att det i nuläget är oklart om dagens tekniska problem har med söndagens attack att göra. Felsökning pågår och det finns i nuläget ingen prognos för när problemen kan vara lösta. Regeringen ska få ökad makt vid allvarliga kriser i fredstid, som till exempel naturkatastrofer, terroristattacker eller pandemier. Detta enligt ett förslag om ändringar i grundlagen som regeringen lämnat till riksdagen idag. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet stödjer förslaget som innebär att en regering i ett allvarligt krisläge ska kunna fatta beslut som normalt sett skulle ha tagits av riksdagen. Regeringens beslut ska i efterhand prövas av riksdagen. Vasaskeppets lilla syster Falken har hittats på botten av Finska viken. Skeppet hittades för 50 år sedan och har nu identifierats av arkeologen Niklas Eriksson vid Stockholms universitet. Och det gjordes med hjälp av ett fynd på skeppet.
Det var jättekul, såklart. Jag blev eldologer så att jag sprang ut ur mitt arbetsrum och haffade en kollega och berättade att nu måste jag berätta en häftig sak. Nu har jag faktiskt identifierat ett skeppsvrak som jag inte visste existerade.
Och det var inte vilket skepp som helst som Niklas Eriksson hade kunnat identifiera. Falken, ett 35 meter långt, lyxigt fartyg från 1600-talet som skeppat många kändisar under sina år.
Falken användes just som en limousin att färdas mellan olika städer i stormaktssvenska riket. Så att Lennart Torstensson och Johan Adler Salvius, Karl XIX Gustav, innan han blev kung.
Även om Falken ligger på botten av Östersjön kan man få en ganska bra bild över hur skeppet såg ut. På Vasamuseet i Stockholm pekar Niklas Eriksson på alla detaljer som Falken har i likhet med sitt äldre syskon. Balkongerna i aktern, spisen inne i skeppet som ska kunna mätta många trupper, samma öppningar på skeppets sidor för kanonerna. Och kanske har Falken även ett lejon, precis som Vasa har längst fram i fören.
Vi står ju här under galjonen på Vasaskeppet, alltså den här stora plattformen som är full med skulpturer som skjuter fram framför fören. Och längst fram så finns ju det här galjonslejonet.
Niklas Eriksson, forskare Stockholms universitet, reporter Isak Krona. Över Götaland och västra Svealand ligger ett uppsprickande molntäcke. Östra Svealand och stora delar av Norrland får moln som dröjer sig kvar. I Ekostudion, Simon Karlsson.
Thunberg har landat på Arlanda. Strax ska vi höra henne om bordningen av fartyget som hon och andra aktivister försökte segla till Gaza. Dessutom om Trump som håller tal på militärbas nu ikväll. Han har bland annat sagt att Los Angeles invaderats av en utländsk fiende. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Mattias Rensmo. Och Trump först då som har hållit tal på en militärbas ikväll.
I Los Angeles har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom bett...
Vi tar bort den. Gina Lindberg pratar med mig istället, vår korrespondent som har lyssnat på vad Donald Trump sa. Du kan få berätta för oss vad han sa för någonting.
Ja, han talar fortfarande. Donald Trump håller ett tal på militärbasen Fort Bragg i North Carolina. Och han kom alldeles nyss in på det som händer i Los Angeles, där Trump fortsätter säga att nationalgardet behövs i Los Angeles för att säkra gatorna och skydda polisen och att rädda stan från katastrof. Om vi inte gjort det här så skulle det inte finnas något Los Angeles. Det skulle vara nedbränt, hävdade Donald Trump. Och han beskrev de här demonstrationerna i Los Angeles som ett angrepp på lag och ordning. Han sa också att de viftar med utländska flaggor, mexikanska flaggor. De har har som mål att genomföra en utländsk invasion, sa Donald Trump alldeles nyss. Och att han använder den retoriken, det är inte en slump. Han pratar alltså om det här som en invasion, att Los Angeles invaderas. Och det kan enligt Donald Trump motivera att man då använder särskilda lagar som en president kan ta till om landets säkerhet är hotat. Så att just det här att han använder den här typen av ord, pratar om det i termer av utländska motståndare och utländsk invasion och att federala byggnader är under attack och så. Det gör han för att också kunna motivera att presidenten tar till extraordinära åtgärder. Än så länge så har han använt en federal lag när han har skickat dit marinkårssoldater och nationalgarde till Los Angeles-området. Men han skulle också kunna använda något som kallas för upprorslagen, som då handlar om just att mota fiender när landet är hotat.
Men det här krigiska språket, eller vad man kan säga som vi hör från presidenten, vad kan det leda till?
Ja, det kan leda till just att han tar till ytterligare åtgärder, och han öppnar ju för det. Han pratade även tidigare idag om att det kan behövas insatser på fler ställen i USA. Och han har ju länge hävdat att storstäderna i USA, där demokraterna ofta har makten ju i amerikanska storstäder lokalt, han beskriver dem som laglösa områden och att demokraterna inte har någon kontroll över lag och ordning och säkerhet och att det är stora risker. Så att han försöker liksom para olika saker av sin politik här. Det är ju dels migrationspolitiken där han vill ta i med hårdhandskarna mot papperslösa migranter och få ut dem ur USA. Men sen är det också den här pågående kritiken som han har mot demokraterna och det han påstår är laglöshet i storstäderna. Och genom att han använder då den här krigsliknande retoriken kring det som pågår i Los Angeles, så gör det också att han kan hänvisa till att nu behöver presidenten ta i med hårdhandskarna och agera på ett extraordinärt sätt. Mm. Och ett av de sätten är att skicka in militären.
Vi kan lyssna på president Trump.
We will use every asset at our disposal to quell the violence and restore law and order right away. We're not going to wait 7 days and 8 days and wait for a governor that's never going to call and watch cities burn. And let me tell you, if we didn't do this, Los Angeles would burn, it would be burning to the ground right now, just like the houses burn to the ground.
Los Angeles håller på att brinna ner till grunden här, säger president Trump. Gina, jag hörde borgmästaren i Los Angeles tidigare idag som sa att ja, det här är begränsat till några få kvarter och det mesta har vi kontroll på, de här nationalgardsoldaterna. De skulle vakta ett hus egentligen. Den här olika bilden man får, kan du prata om den?
Ja, det här är ju hittills inga jättestora demonstrationer. De har definitivt varit våldsamma i delvis, där det har varit demonstranter som har satt eld på bilar, kastat sten, kastat flaskor mot polisen. Så att det har definitivt förekommit våldsamheter, men de är inte jättestora. Det skulle ju kunna ändras, men hittills är det bilden att det här är demonstrationer som är relativt begränsade i en sån stor stad som Los Angeles. Men Donald Trump ser det som att det här hotar säkerheten i Los Angeles, och han har ju också politiska motiv att vilja markera mot det demokratiska styret. Både borgmästaren i Los Angeles som är demokrat och också guvernören i Kalifornien, Gavin Newsom, som är demokrat. Och det hör ju till bakgrundshistorien här också att Donald Trump länge haft ett horn i sidan till, inte bara till Gavin Newsom utan till Kalifornien, som är någon sorts symbol för allt det som han ogillar med demokraternas politik. Stor och mäktig delstat, men som har en helt annan politisk inriktning än vad Donald Trump vill se. Och det här blir också ett sätt att markera mot Kaliforniens ledning, som han verkligen ser som en politisk motståndare.
För han har ju talat om både nationalgardet, att federalisera det och skicka nationalgardsoldater till Los Angeles, och också då marinkårssoldater. Är de där? Vad gör de där i så fall? Vad ska de göra?
Ja, de är ju i området, både marinkåren och nationalgardet är på plats, och nationalgardet håller just nu på att skydda de här federala byggnaderna som migrationspolisen har, ICE, alltså migrationsmyndigheten. Men sen är ju också poliskåren på plats, LAPD, alltså Los Angeles poliskår, och också poliskårer från närområden, från Santa Barbara bland annat. Och det som lokala makthavare hävdar och lokala polischefer, det är att det räcker gott och väl med poliserna på plats. De behöver ingen ytterligare hjälp, utan det kommer snarare stressa upp situationen. Och Gavin Newsom, guvernören, och även borgmästaren i Los Angeles är ju helt emot det här att han skickar dit nationalgardet. Gavin Newsom säger idag att Donald Trump beter sig som en tyrann och inte en president. Vi vill inte ha den här nationalgardet här. Och det är en väldigt ovanlig situation att presidenten skickar dit det här stödet, så som han ser det, trots att guvernören säger vi vill inte ha det. Utan i de lägen när presidenten skickar in nationalgardet, det brukar ju vara som ett svar på att guvernören har bett om det. Till exempel när det är stora översvämningar eller stora olyckor, eller när det är oro på gatorna, som det var i Los Angeles i början av 90-talet, när det var stora kravaller och folk som dog i väldigt upprörda kravaller. Så att det här är en mycket speciell situation, att Donald Trump agerar i strid med vad guvernören i Kalifornien vill.
Du får fortsätta följa det här åt oss. Tack så mycket just nu, Gina Lindberg, alltså vår Washington-korrespondent. Om en stund ska vi höra Greta Thunberg som landat på svensk mark. Så länge så ska vi prata om den senaste tidens överbelastningsattacker.
Och nu i studio 1 om cyberattackerna mot Sveriges Television de senaste dagarna. De största som SVT har drabbats av enligt bolagets teknikchef Adam Almberg, som sa så här i P1 morgon i morse.
Ja, men det är såklart alltid allvarligt när man sätter ett system som får samhället att reagera på någonting, att det är allvarligt.
SVTs teknikchef Adam Almberg där alltså. Och med oss nu för att reda i det här,
David Lindahl, expert på cybersäkerhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Om vi börjar med just överbelastningsattackerna mot SVT. Hur svårt är det att genomföra en sån här attack?
Det beror helt på skalan. Det är enkelt att göra mot ett mindre företag. Det kan du göra med kanske ett par datorer, men om man ska, i det här fallet så verkar ju angreppen ha kommit från flera olika länder och verkar som SVT så har varit stora. Så det som då har hänt antagligen är att någon har hackat ett större antal datorer runt om i världen och fjärrstyr dem, använder dem som ett vapen. Det kallas för ett botnet. Och det här kan man hyra som privatperson. Kontaktar kriminella organisationer och förklarar jag vill ha den här sajten nedstörd så här lång tid. Så antingen kan man göra det själv eller så betalar man för tjänsten.
Hur menar du att de fjärrstyrs som ett vapen?
Jag menar att man lägger in ett datorprogram på dem som fjärrstyr, så att det får en order av vem det nu är som orkestrerar det. Och då börjar den datorn göra anrop till SVT, börjar göra uppkopplingar och börjar försöka att prata med SVTs datorer. Och det här är relativt liten trafik, så de som äger datorn märker antagligen inte det här. Men om man har ett antal hundra eller kanske ett antal tusen datorer som gör det här, så får man i andra änden där all trafiken kommer samman, där får man en väldigt stor mängd anrop. Och då har man ju alltså använt någon annans egendom för att slå mot, i det här fallet SVT.
Och idag hade ju också riksdagen och Arbetsförmedlingen tekniska problem. Man kunde inte komma in på deras sajter. Kan det här hänga ihop på något vis?
Ja. Vi sitter på cybersidan så sitter vi med ett fruktansvärt svårt problem. Och det är att angreppen ser likadana ut från den som blir angripen sett. Så säkerhetsfolk sitter och tittar på Vi blir angripna med DDoS. En sån här attack som kopplar upp sig många gånger i sekunden och så. Men det ser likadant ut om det är en kriminell organisation som gör det, som om det är en stat som gör det, som om det är en omgång politiska aktivister som gör det. Så man får nästan alltid hålla på och kolla vad är det för övrigt som kommer. Får vi ett meddelande om att det här slutar om vi betalar dem? Ja, då är det antagligen kriminella. Om det dyker upp på nätet att någon har stängt, vi har stängt ner SVT för att de är för eller emot den här parten i Israel-Palestina-konflikten. Ja, då vet man att det är aktivister. Så, men det ser effekten i målet ser ungefär likadan ut.
Men du, hur väl rustade för såna här attacker är Sverige jämfört med resten av EU?
Jag tror att vi ligger ungefär i paritet. Vi ska komma ihåg att den samhällets infrastruktur, det vi har gjort historiskt har varit att vi har sparat undan några kritiska tjänster. Viktigt meddelande för allmänheten ska vara extremt robust. Medan nu går vi ut på nätet och lägger sändningarna där. De sändningarna kanske tas ner. Men det som händer huvudsakligen är att en nice to have-tjänst blir utslagen. Det som hände var att tv-program blev utslagna eller att man kan inte komma in på webbsajten. Det är, man får lägga lite mer tid på att kontakta myndigheterna. Man kanske blir försenad, irriterad.
Mm.
För ungefär 10 år sedan så hade vi en incident när det var en tv-mast som blev nerplockad av någon som klättrade upp i den och skruvade loss bultar och sen välte masten. Det här är något liknande fast på internet. För att den var inte superövervakad. För vi vet att man kan nå folk via radio, vi kan nå folk via andra vägar. Så det viktigaste är egentligen att se till att den riktigt kritiska infrastrukturen är skyddad. Och sen jobba på att kunna ta upp tjänsterna igen. Att se, nu pågår ett anfall, nu aktiverar vi redundansen, nu aktiverar vi dossänkarna. Och försöker hindra effekterna av angrepp. För vi kan inte ha alla saker skyddade lika stort hela tiden. Vi har inte råd med det.
Men bara kort då innan vi slutar. Med den beskrivningen som du ger här, har Sverige kapacitet att klara av det här då, eller?
Inte alla sektorer hela tiden. Om vi tittar på vad som hände i Ukraina så har de fått strömavbrott. De har fått banker borttagna. De har fått biljettsystem nedstängda. Och det här... det här är en typ av vapen. Om främmande makt skulle göra det här mot oss, då skulle det ensamt antagligen inte orsaka några större skador. Det skulle kosta pengar och folk skulle bli irriterade. Det är först om det sker någon annan kris samtidigt, så att man till exempel vid en epidemi inte kan ringa sjukhus eller 112. Kombinationen av cyberangrepp och konventionella angrepp kan antagligen bli mycket värre.
Säger David Lindahl, expert på cybersäkerhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Det var, jag ska säga att för en stund sedan så landade ju då Greta Thunberg på Arlanda efter att Israel utvisat henne ur landet. Israelisk militär grep ju henne ombord på det segelfartyg som hon och andra aktivister seglade mot Gaza. Och Alexander Jakobsson, Ekots reporter, är på plats på Arlanda och fick tala med henne för en liten stund sedan.
Hur känns det att vara hemma igen?
det känns bra.
Fort gott. Det har varit intensiva 2 dagar. Vad hände de sista 2 dagarna?
Vi var ute och seglade på internationella vatten när vår båt blev... Först så kom, vi har haft drönare som har cirkulerat över vår båt i princip varje natt. Så nu, men nu kom de ännu närmare alldeles ovanför båten och så började de släppa saker. Vi visste inte vad det var, så vi var massa målarfärg. Så båten blev helt täckt av målarfärg, inklusive vi. Och sen så bordade de båten då illegalt eftersom att det är på internationella vatten. Och så frihetsberövade de oss och tog oss till Israel mot vår vilja och höll oss väldigt mycket längre. De behövde in i båten och lät oss inte gå ut. Och sen så blev vi häktade när vi kom fram i hamnen. Och så tog de upp oss till ett rum och så skulle de visa dokumentärfilm.
Vad tänkte du om den där filmen då?
Vi såg den inte, så det vet jag inte.
hur lyckades med det? Inte se den då? Blundar du eller vad?
Nej, jag var med en grupp och vi sa att vi vill inte se. Och sen så blev vi häktade, togs bort och sen så hamnade vi i jag vet inte vad exakta termen är, men på, vid flygplatsen, och sen så var det lite byråkratisk krångel och så vidare.
Hade du räknat med att det skulle ske så här? Ni var ju reste ända in till ett krigsområde.
Vi reste mot Gaza, vilket borde vara palestiniernas rätt att bestämma vad som kommer in och ut ur Gaza, vattenvägen. Och det var det vi skulle göra. Vi hade ingen avsikt att åka till Israel. Men såklart är vi medvetna om de risker som kommer med det som vi gav oss in på. Men,
vad trodde du skulle hända då?
Det enda vi visste var att vi gör allt vi kan för att komma så nära som möjligt till Gaza med vår nödhjälp, och sen så är det ingen som vet. Men det är inte det som är det viktiga här. Det viktiga här är att det pågår ett folkmord och att världen inte agerar. Att vi är medskyldiga genom att inte agera, genom att inte säga emot, genom att inte kräva att våra regeringar och institutioner och andra ansvariga inte tar sitt ansvar.
En del av din medpassagerare har uttryckt stöd både för Hamas och Hezbollah. Hur ser du på att resa tillsammans med personer som stöder terrororganisationer?
Jag har inte hört om det eller vad den här personen har sagt.
Varför har du inte hört om det med tanke på att du reste med den
här? Ja, Greta Thunberg där alltså från Arlanda. Alexander Jakobsson, Ekots reporter, intervjuade henne. Och vi skulle säga det att Israel har tidigare förnekat att de har bestämt att förnekat folkmord i Gaza, och säger att de gör allt för att skona civila och att man riktar in sig mot Hamas, men att Hamas då använder civila som mänskliga sköldar. Det här är ju någonting som prövas just nu av internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och vi ska göra så, tror jag, att vi ska lyssna på delar från eftermiddagen. Okej, vi ska lyssna på Alexander Jakobsson som är där också på Arlanda. Hur stort intresse har det varit för Greta Thunbergs hemkomst?
Det har varit ett väldigt stort intresse, måste jag säga. Det var väldigt många människor som mötte upp henne när hon kom till Arlanda, och hon klev ut till ankomsthallen, så hade det bildats en korridor ut mot utgången. På ena sidan så stod det då människor med Palestinaflagga och applåderade och sjöng sånger. Och sen på andra sidan så var väl hela svenska pressen, rikspressen, samlade. Och det blev ju nästan lite kaosartat då när hon efter en liten stund vände sig mot pressen och började ta första frågan, och den här typiska flygplansavspärrningar, sådana här band då, de brast liksom, och det blev en stor klunga runt henne, och det var väldigt svårt att ställa en fråga, och hon var också till en början ganska avigt inställd, men hon svarade på frågor så gott som hon kunde. Sen började hon promenera ut mot utgången, och ja, vi står här vid en busshållsplats där hon också befinner sig ett 20 meter bort med vänner då, ja, som står runt omkring henne.
Tack så mycket, Alexander Jakobsson, alltså Ekots reporter på plats på Arlanda. Och med det så ska vi återvända till eftermiddagens Studio 1.
Och då ska vi sticka emellan med något helt annat, som vi brukar säga. Det är ju juni, det är studentmottagningar, det är bröllop och det är sommarkalas.
Så vad ska då den som ska på fest och mingla eller vad man nu gör tänka på?
Sofia Larsson kom precis in i studion, frilansjournalist, etikettexpert. Ja, om vi börjar med det där med minglandet. Hur mycket behöver man mingla runt på en fest om man inte känner så många?
Ja, man ska mingla runt ganska mycket. Det är lite själva meningen med en fest sådär. Annars kan man ju gå på middag med sina gamla vanliga kompisar. Men det finns ju...
Man förväntas alltså mingla runt.
Ja, absolut. Och sen till allas lättnad kanske, så är det ganska få som älskar att mingla. Det finns ett spann, det finns folk som har social fobi, det finns de som älskar att mingla. Det kanske är de som ska pitcha en affärsidé för investerare och liksom se någon fördel med det. Sen däremellan så beror det mycket på dagsform och sammanhang, hur kul man tycker.
För det är ju lite svårt det där att ta sig runt i minglandet, eller kan vara. Hur vet man liksom att nu går jag vidare till nästa, och hur närmar man sig där?
Ja, om man har några som man känner redan, då har man ju som en liten trygg ö, och då är det lätt att fastna där. Men då tycker jag att man har ett ansvar, särskilt på såna här sommarfester där värden eller värdinnan har massa olika saker, och det är maten och det är något partytält som håller på att kapsejsa och sådär. Så då ska man ha lite skannarummet och se, finns det någon som står själv i ett hörn, och se till att så här bjuda in den. Det behöver inte vara komplicerat, bara hej, vem är du? Man presenterar sig, hej, jag heter det här. Och om man är den som ska ansluta till ett existerande sällskap, då kan det bli lite krystat om man känner att man måste komma med något supersmart eller jätteroligt, utan det är det här som räcker igen. Hej, jag heter, och sen går man vidare.
Och sen då, hej, jag heter Helena, och sen?
Ja, det brukar ju vara, hur känner du, bla bla bla, den som ordnar festen, som är festobjektet. Och det kanske känns lite tråkigt, som att man håller sig till ett särskilt script liksom. Men det är enkelt, och efter det så kanske ni upptäcker att ni har ett intresse för astrofysik eller någonting, båda två, och då kan man ta det vidare därifrån. Men känner man att det är svårt, så är mitt råd att fråga värden eller värdinnan, behöver du hjälp med någonting? Det kanske behövs delas ut snittar eller någonting, blommor, oj, de bara ligger i stora drivor.
Så man får en roll på festen.
Exakt.
Och går runt.
Ja, och då är det mycket lättare när man tar det från det praktiska sen.
Om det är mer än mingel då, att man ska sätta sig ner och äta eller sådär, vilka är de viktigaste etikettsreglerna om det är middag? Hur mycket ska man skåla till exempel?
Ja, jag tycker ju att i den här typen av sammanhang, det är informellt. Jag tycker inte att man ska hänga upp sig för mycket på etikettregler i det här sammanhanget. Blir du bjuden på en formell middag, ja, då ska du ha dem glasklara för det, för att du själv ska kunna slappna av och fokusera på att konversera och sådär. Men i det här sammanhanget, det tycker jag att det är lite...
Men nu pratar vi om sommarfester och så.
Ja, ja. Mm. Då tycker jag att det är lite liksom ett självpåtaget kors som kan bli lite tungt att bära, utan låt det vara lite informellt i de här sammanhangen.
Och sen ska man ha present med sig kanske, vad vet jag. Mm. Hur mycket bör man ge för ungefär, vad är en rimlig summa?
Ja, det är en fråga jag ofta får, som alltid är omöjlig att svara på faktiskt. För det är många parametrar som spelar in. Du får tänka efter lite, vad har ni för relation? Vad har du för budget? Finns det någon form av liksom historia, någon reciprocitet där ni har ett ömsidigt givande och tagande? Och sen också, är det ett speciellt tillfälle som aldrig kommer åter? Någonstans med de parametrarna borde du kunna fatta ett någorlunda informerat beslut.
Sen är det en del som undrar, när det står sommarfin klädsel, vad är det?
Ja, det har ju till och med figurerat i kungliga sammanhang, så att det är nog en idé som man får vänja sig vid. Nej, det betyder att det är öppet för tolkning, och är man osäker, fråga den som ordnar festen. Det är helt okej.
Men de säger ju kanske då, ja, men sommarfint, ta någonting som du känner att du tycker att du är snygg i, eller?
Ja, men det är väl inte liksom jeans och t-shirt, utan det är inte heller någonting du skulle ha på jobbet, utan det är ett steg över det.
Är det viktigt med alla de här reglerna, eller är det viktigt att vi har regler att hålla oss till när vi ska...
Vissa är viktiga och andra är inte det. Jag i mitt då värv försöker att dekonstruera reglerna och inte bara liksom vara som en papegoja som återupprepar, utan se vad är det som är värt att bevara till framtiden och vad kan vi kasta på historiens skräp.
Ta någon sån som du tycker är värt att bevara, något sånt där som kanske många glömmer när det gäller klädsel eller present eller hur man uppför sig.
Ja, men när man ska mingla, satsa på att vara intresserad istället för att vara intressant.
Hur då?
Att du intresserar dig för andra människor och frågar om dem istället för att hela tiden försöka prata om dig själv och olika coola grejer med dig själv.
Mm. Har du någon annan sån där öppningsreplik mer än hur känner du världen eller värdinnan eller festföremålen?
Ja, alltså, det här är ju så tråkigt, så förlåt mig, men jag vet att det funkar. Prata om vädret.
Prata om vädret, ja. Absolut, det kan man göra. Och du, finns det något sånt där som man absolut inte får göra? Så man ska komma ihåg att det där är stort misstag. Det, så där ska man inte uppträda.
Ja, och det är låta någon stå och vara nervös i ett hörn och inte bjuda in.
Okej, okay. Ja, men jättebra. Det... Då alltid tänka på att scanna rummet, kolla om det är någon som står ensam och så komma fram. Mm. Och om man själv står ensam då?
Ja, då så får man tänka till exempel på hållningen. Då kan man alltid lura folk att man är trygg i en situation fastän man egentligen inte är det. Och sen får man hitta någon som man kan prata med, men man får inte vara som ett plåster på dem, utan man måste cirkulera efter ett tag.
Eller så kan man hoppas på att många har hört dig, Sofia Larsson, här ja. Hos oss, frilansjournalist och modern ja. Etikettexpert. Tack för att du kom hit.
Helene Benno och Helena Groll var det som ledde eftermiddagens studie. Du kan lyssna på hela programmet igen om du vill. Alla delar kommer inte med här i reprisen. Du lyssnar i vår app Sveriges Radio Play. Där kan du också höra mer om Greta Thunberg som jag har kommit till Sverige och Arlanda nu. Vi hörde ju det för en liten stund sedan. Bland annat så har Ekot gått igenom vilka andra det var som var ombord det här fartyget som hon reste mot Gaza på. Det är alltså i appen Sveriges Radio Play. Nu ikväll har Anders Diamant varit producent och Luna Kasai har varit tekniker. Själv heter Mattias Rensmo. Hoppas att du får en fortsatt trevlig kväll och natt.
Rasmus, är Jonas Falk tillbaka i en ny härva nu?
Ja, men det får man väl säga. Efter närmare 30 år i det svenska brottsliga rampljuset så har han dykt upp här igen.
Det här är Dagens Eko med Robin Norlin. Idag, efter bankrånen och Operation Playa, nu är Jonas Falk i rätten igen.
I oktober 2010 gör polisen i Colombia ett tillslag mot en person misstänkt för grovt narkotikabrott.
Flera ton narkotika ska ha fraktats från Colombia till Sverige. Det handlar om astronomiska belopp.
På bilder syns han föras iväg i handklovar av två colombianska agenter. Han bär en svart skyddsväst. Det blonda håret är snaggat och de bitiga överarmarna brunbrända.
Spansk polis har återigen gripit 49-årige svensken Jonas Falk.
I juli 2022 grips samma man i Spanien. I en video syns poliser i gula västar gå in på en uteservering där han sitter vid ett av träborden. De trycker ner honom på marken och sätter på honom handklovar. Och så, i augusti 2024 är det dags igen.
Jonas Falk, som för 10 år sedan frikändes för inblandning i en av Sveriges största narkotikahärvor, har gripits.
Jonas Falk grips i Spanien och utlämnas till Sverige. I rättegången som nu pågår i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt står han åtalad för grov mordbrand och försök till grov utpressning. Han nekar till brott.
Gäst är Rasmus Panayotis Columbus, reporter på P4 Stockholm.
Och Rasmus, du bevakar ju just nu den här pågående nya rättegången mot Jonas Falk. Men först tänker jag, kan du inte påminna oss om vem han är och vad det är som gjort att han hamnat i det där brottsliga rampljuset som du sa? Alltså, var börjar den historien?
Ja, men Jonas Falk, han hette ju tidigare Oredsson och blev under 90-talet framförallt känd som en av Sveriges farligaste brottslingar.
SE-bankens kontor i Järna söder om Stockholm rånades för drygt en timme sedan. Rånarna var beväpnade med k-pist och pistol och de flydde från Järna i en vit BMW.
Och då hade han genomfört flera bankrån. Han hade blivit fritagen av väpnade män vid flera tillfällen.
När fången och övervakarna kom ut ur en affär dök en bil upp. Några personer hoppade ur och hotade personalen med vapen. Männen försvann sen i en mörk Saab 9000. Mannen som fritogs beskrivs som farlig. Han har dömts för ett antal rån och avtjänar ett 12-årigt fängelsestraff på halvfångvårdsanstalt.
Vid 00-talet då har han avtjänat sitt sista fängelsestraff i den vevan. Då lämnar han landet och åker till Colombia, Miami, han bor i Spanien, han driver företag och verkar liksom hålla sig lite undan strålkastarljuset fram till 2010 när han grips av polis i Bogotá i Colombias huvudstad och blir misstänkt i operation Playa.
Och jag påminner sig, vad är det där handlar om, den här så kallade operation Playa?
Ja, men det handlar ju om bland annat 1,4 ton kokain som hittades ombord på en segelbåt som var på väg över Atlanten med en ensam seglare där. Polisen misstänkte att det var en del av en storskalig knarksmuggling som drevs av en internationell liga. Och det var Jonas Falk som polis och åklagare misstänkte var hjärnan bakom allt det här.
Han hade levt ett väldigt, väldigt luxuöst liv. Hade otroligt stora tillgångar.
Vad var det för tillgångar?
Han disponerade ett mycket dyrbart hus i Sitges i Spanien. Och han disponerade en oerhört lyxig jakt som numera befinner sig i Colombia.
Och efter att ha suttit häktad i över 3 års tid så då fälls han slutligen av Stockholms tingsrätt och döms till 18 års fängelse. Men
för den här narkotikasmugglingen då?
Exakt, och brott kopplat till det. Men den här domen den överklagas och i hovrätten där frias han helt på samtliga punkter för domstolen ansåg att bevisningen inte räckte till. Men den här friheten, den blir ju inte långvarig för Jonas Falk.
Mannen han var ute i frihet en dag efter flera år i häkte innan han greps igen. Den här gången han dock inte misstänkt för knarkbrott.
Han grips igen, skickas till Spanien där han mot sitt nekande döms för ekobrott kopplade till den här Playa-härvan.
Ännu en gång har det blivit dags för svenska Jonas Falk att ge sig in i en rättssal.
Han ska enligt den spanska polisen ha köpt en villa, ett diskotek och en restaurang med svarta pengar.
Som jag tror att alla har förstått i hela den här, oavsett vad man tror om verkligheten och vilken sida man står, så är det väl ganska klart i alla fall att polisen har ett fruktansvärt stort intresse av att försöka hitta någonting som de ska sätta dit mig för.
Men under den här tiden då, han ställer gärna upp på intervjuer, pratar med media, vill ge sin bild på saken.
I Spanien där då?
Exakt, jag tänker bland annat på ett tillfälle där han sitter på ett café i Barcelona. Han har en vit polotröja på sig och pratar med Aftonbladet.
Man prövar samma saker som man har prövat i den svenska rättegången. Det finns ingen skillnad överhuvudtaget, mer än att som sagt allting är lite mindre.
Men den här domen då som han har fått i Spanien och som nu är överklagad, där anklagas ju han och en kvinnlig släkting till honom bland annat för att ha tvättat narkotikapengar i olika rätt avancerade bolagskonstruktioner. Och det är väl här någonstans som Joakim Kylenstierna kommer in i bilden också.
Okej, här har vi en ny person.
Välkommen Joakim Kylenstierna, vd för Fastator.
Tack så mycket.
Han är väl en företagare, är väl den bästa beskrivningen på honom. Han startade sitt första företag som 20-åring och har framförallt varit aktiv i fastighetsbranschen. Och 2011 så är han med och grundar Fastator som senare blir ett stort och börsnoterat investmentbolag.
Så att det vi tittar på nu, det är ju olika investeringar vi kan göra i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag runt om i Sverige. Men det är klart vi ska göra mer affärer. Det är därför vi är här.
Och på något sätt säger du så kommer han in i historien om Jonas Falk. Hur då?
Precis. I alla de här rättsfallen kopplade till Playa och så har polisen och åklagarnas bild varit att den här kvinnliga släktingen till Jonas Falk som tidigare även har haft en kortare romantisk relation med Kylenstierna. Hon var bulvan åt Jonas Falk och investerade narkotikapengar enligt åklagarna. Och det handlar om många miljoner kronor som investerats i Kylenstiernas företag.
Aha.
Och huruvida det här är lån eller investeringar som har gått snett, det råder det väldigt delade meningar om bland de här parterna. Och det är just de här affärerna som gjordes i slutet av 00-talet som är det som nu är uppe i rätten igen, där Falk är misstänkt och Kylenstierna målsägande.
Så ja, om vi går över då till det här aktuella fallet där rättegången just nu alltså pågår. Ta oss igenom vad det är som hänt här.
Vi kan börja den 7 oktober 2023. Kinastjärna är då på affärsresa i England. Mobilen plingar till och i förhör så berättar han hur det kändes att få det här första meddelandet.
Det var så välskrivet så att det gick inte att missa hotet. Och det, jag vet inte om det var det meddelandet eller någonting, något meddelande efter det verkligen framgick att det kostar bara 200 000 att få det skjuten. Så att det här är ingen lek.
Vad är det han läser där då?
Men det är ett långt meddelande, men kontentan är att han har 5 dagar på sig att betala runt 100 miljoner kronor. Mm-hmm. Och meddelandet följs av ett 100-tal fotografier på Kylenstiernas kollegor i Fastatos ledning. Mm-hmm. Och bilder på deras hus, på deras bilar, på deras barn, på garageuppfarter och på kollegorna själva när de är på väg till och från jobbet, och det är bilder som visar att de har kartlagts noga och under lång tid.
Det här gör naturligtvis de väldigt, väldigt rädda. De som skickar det här visar tydligt att de har full koll på de här personerna och på deras barn.
Och dagen efter så följer ytterligare en bild på vad polisen bedömer vara runt 200 kilo sprängmedel i blåa plastkassar.
Men okej, den här företagaren då, Kylenstierna, han tar emot de här bilderna, hoten och tvånget som han får att han ska betala en massa pengar. Vad gör han då?
Enligt vad som framgår i utredningen och förhören med honom så avbryter han sin tjänsteresa i förtid och återvänder till Sverige. Nu kopplas polis och säkerhetsföretag in i bilden.
Herregud, jag skulle dras ner i en källare, min son skulle dras ner i en källare. Alla vänner på, som de jag kände på Facebook skulle bombas sönder. Alltså det är allt du kan tänka dig, fruktansvärda saker.
Nu skickas även bilder och meddelanden till kollegorna till Kylenstierna i Fastators ledning. Och de anställda, de anses inte vara i säkerhet helt enkelt, så några av dem tvingas faktiskt försvinna utomlands, som något som åklagaren pratar om i rättegången.
Från en dag till en annan så rycks de upp ur sina sammanhang för att sättas i säkerhet. Och man bedömer att man behöver göra det här för att det är fara för deras liv.
Och samtidigt så fortsätter ju den här kommunikationen. På ena sidan så är det de anonyma utpressarna och på andra sidan så är det ju då Joakim Kylenstierna som tillsammans med en förhandlingsgrupp från polisen försöker liksom bemöta den här utpressningen. Det här gör ju att snart ta tålamodet hos de här utpressarna slut. Den 16 november 2023 så skriver de att personer i Sverige har fått grönt ljus att agera. Och natten efter så blir en villa i Saltsjöbaden utanför Stockholm där en man i Fastatosfären och hans familj bor. Den här natten så blir deras villa utsatt för en brandattentat. Det är en slags brandbomb, en molotovcocktail som kastas mot deras husfasad, och räddningstjänsten bedömer att det finns en ganska stor spridningsrisk, men de lyckas som tur var att släcka elden själva.
Och här blir det ju på något sätt tydligt då att det inte bara handlar om tomma hot, utan att det finns ett våldskapital i botten här också. Vad händer efter det?
Till slut så lyckas polisen ringa in ett antal personer som blir gripna och åtalade.
5 personer döms nu till fängelse i utpressningshärvan mot affärsmannen Joakim Kylenstierna.
Det var i... Bland annat handlar det då om de här 2 kartläggarna som har fotograferat de anställda och kollegorna till Kylenstierna. Och det här är ju 2 personer som har koppling till Vårbynätverket. Men spåren leder ju också vidare, och det är väl här Jonas Falk och hans släkting kommer in i bilden igen.
Trots flera domar och en pågående rättegång jagas fortfarande flera män för inblandningen i den grova utpressningen.
Och till slut under våren 2024 så slår polisen till mot både den spanska villan som Falk bor i och hans kvinnliga släkting. De grips. Jonas Falk hamnar i spanskt häkte och utlämnas sen till Sverige under hösten 2024.
Ja, och där är vi alltså tillbaka vid Jonas Falk. Och den rättegång som drar igång då i april 2025 mot honom. Och du är på plats och rapporterar. Berätta, hur är det där?
Det är fullt mediepådrag och också en hel del andra personer. Flera av dem verkar vara anhöriga, bekanta till de här två åtalade personerna som är Jonas Falks släkting som är åtalad för medhjälp till grovt utpressningsförsök mot sitt nekande. Och Jonas Falk som mot sitt nekande är åtalad för försök till grov utpressning och grov mordbrand i den här villan utanför Stockholm då.
Och han ger sin version då av vad det som ska ha hänt här.
Precis.
Hur låter den då?
På en direkt fråga från åklagaren om han nu för tiden sysslar med någon slags brottslig verksamhet. Ja, men där svarar han, skulle jag säga det här i en domstol?
Skulle jag säga det här i en domstol då?
Ja, det kan du göra om du vill.
Nej.
Men när det kommer till den faktiska frågan som allt det här handlar om, utpressningen av Joakim Kuylenstierna, där nekar han som sagt, även om han faktiskt medger att han delat med sig viss information till en grupp som skulle sköta den här indrivningen. Men han trycker väldigt mycket på att han dels är han bekymrad över att det skulle kunna ledas tillbaka till honom på grund av historiken, men han säger också att han aldrig trodde att den här indrivningen skulle gå till på något brottsligt sätt.
Mm-hmm. Den bilden jag får när jag får det här är att det här verkar ändå vara seriösa personer som ska göra någonting som håller sig inom lagens ramar så att säga.
Så han menar det finns en skuld här som Kuylenstierna har och den skulle drivas in bara på ett lagligt sätt då?
Ja, mm-hmm. Ja, men det är ju hans bild och han har ju också nekat till tidigare och fortsätter göra det att det här skulle på något sätt vara hans pengar som investerades där för 15 år sedan. Och åklagarna, de har ju byggt det här åtalet framförallt på olika indicier. Deras trumfkort får man väl säga har varit att på den här datorn som beslagtogs hemma hos Jonas Falk så hittade man en textfil. Mm-hmm. Och den här textfilen var väldigt snarlik det där allra första hotmeddelandet som Joakim Kuylenstierna fick till sin telefon där när han var i England i oktober 2023.
En text skriven på Falks dator påminner väldigt mycket om hotmeddelandet som skickades.
Precis, och det finns IT-forensiska tecken som tyder på att den också är skriven på just den här datorn.
Mm-hmm.
Men försvaret, de hävdar att Falk har ett alibi. Han var inte hemma när den här textfilen skrevs på hans dator. Och Jonas Falk själv säger att det var en vän som han inte vill namnge som skrev den här texten.
Hösten 2024, efter att Jonas Falk utlämnats från Spanien till Sverige, fortsätter våldsdåd att ske i Stockholm.
Jag kom egentligen gående bort ifrån slottshållet. Och så kommer jag ner och så ser vi den här svarta handgranaten precis vid trottoarkanten.
I Gamla stan kastas en osäkrad handgranat mot en port som är kopplad till börsveden Joakim Kuylenstierna. Men handgranaten detonerar inte och blir istället liggande på cykelbanan bredvid. Hundratals pendlare svischar förbi innan polisen till slut larmas dit och spärrar av området.
Handgranaten oskadliggjordes senare av det nationella bombskyddet.
Sen, i mitten av november, exploderar en handgranat vid porten till ett flerfamiljshus på Gärdet. Där en helt annan Kuylenstierna, som inte tillhör samma familj, står skriven. Enligt uppgift till Aftonbladet och TV4 går polisen ut och varnar alla i landet som delar samma efternamn.
De verkar tro att alla med samma efternamn är släkt, men det stämmer inte, säger en poliskälla till Aftonbladet.
Och våren 2025 döms ett antal personer för inblandning i de här händelserna. Men nu återstår det för rätten att ta ställning till om Jonas Falk är hjärnan bakom alltihop, som åklagaren menar. En dom är att vänta senare i sommar. Men du, Jonas Falk, han nekar ju alltså till brott. Och man kan ju fråga sig varför han skulle riskera att dra igång en sån här utpressning. Jag menar, med den långa historien han har av att faktiskt skaka galler. Vad sägs om det under den här rättegången? Alltså varför han skulle ha gjort så här?
Ja, men dels är det ju de här gamla affärerna som vi har pratat om. Men det finns också saker i utredningen som tyder på att Jonas Falk hade det svårt ekonomiskt en tid innan de här utpressningsförsöken drog igång. Åklagarna lyfter bland annat chattar där han skriver att han inte kan gå till tandläkaren, vilket enligt åklagarna skulle kunna vara ett incitament till att han gör så här. Men det här är ju saker som Jonas Falk, när han förhördes nu nyligen i rätten, delvis skrattade bort. Han har fortsatt att hålla fast vid att han inte har gjort något mer än att dela med sig av lite information till en indrivning som han trodde skulle gå lagligt till. Och vad gäller Jonas Falk själv, så där fortsätter ju dels det här spanska delen av Playa-målet i högsta domstolen i Spanien. Och han har även andra rättsliga processer mot sig som är kopplade till misstänkt narkotikabrottslighet och grova våldsbrott i Portugal.
Tack så mycket, Rasmus.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vill du höra fler avsnitt av vår dagliga nyhetspodd Dagens Eko? Gå in i appen Sveriges Radio Play och sök på just det, Dagens Eko.
Programledare var Robin Olin och gäst Rasmus Paniotis Columbus. Producent var Lova Nyqvist Sköld och Carmen Kodja.
Spanarna.
Hämnden, den gammaltestamentliga öga för öga, kommer tillbaka. Det här med handelshindren är då det senaste. Ja. Det är i alla fall som verkställdes då nu.
Och nu har det då blivit dags för ett nytt yrke att stiga fram från sin skuggtillvaro och ut i strålkastarljuset.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Vad händer med att säga hej då?
Mm.
Allt bara fortsätter.
Vi hörs i Spanarna.
Sist detta dygn, poesi i P1.
Tandgnissel. Ärade kulturdoktor. Fåglarna flyger under morötterna. Datorerna är genomsvettiga. Det växer hål på gångjärnen. Genom dem strömmar ett dövt folk in för att skrapa bort beläggning och skam från våra ögon. Våra namn är proteiner. Vi blir lyckliga när vi förbränner dem. Ärade doktor, internationellt förkylde sakkunnige för tillverkningen av själar. Vi är utan tvekan dialogiska. Den som tvivlar hamnar i en gruvgång. Den som inte tvivlar går enda vägen. Det finns inga doktriner. Befrielsens tid flåsar oss redan i den smutsiga nacken. Dagen anländer som en dikt på ett förlorat språk. En barfota flicka sticker sig på ett förträngt ord och gnisslar med tänderna.
Thank you.
Aleš Steger, en av sin generations mest uppmärksammade och översatta slovenska författare. Han har introducerat Thomas Tranströmer i Slovenien, driver en bokhandel och ett förlag i Ljubljana och har grundat en poesifestival. Fredrik Gunnarsson läste Aleš Stegers dikt Tandgnissel ur diktsamlingen Över himlen under jorden som gavs ut på svenska i fjol på förlaget Ramus i översättning av Aris Fioretos och Mita Gustinčić Pahor. Efter dikten spelades låten Where Can We Go, skriven av Mårten Kvenild och framförd av gruppen In the Country.
Ekot vid midnatt. Också ikväll har SVT tekniska problem som påverkar både sajten och appen. SVTs presstalesperson Johan Klebom säger att det handlar om en överbelastningsattack.
Det är en överbelastningsattack som är riktad mot SVT idag igen, som det har varit flera gånger på sistone.
Tror du att den har någon koppling till belastningsattacken i söndags?
Nej, det går inte att säga någonting om. Det har vi ingen aning om.
Det är oklart när problemen ska vara lösta. Attackerna utreds både av SVT och av MSB. I Örebro har det under kvällen varit rejält stökigt i området Adolfsberg. Hundratals minderåriga ungdomar hade samlats där efter skolavslutningen under dagen. Örebropolisen berättar om skadegörelse, fylla och bad dessutom under kvällen vårdnadshavare att hämta hem sina ungdomar. Aktivisten Greta Thunberg är nu tillbaka i Sverige igen efter att ha avvisats av Israel. Hon och 11 andra aktivister var på väg med ett fartyg mot Gaza när det bordades av Israel på internationellt vatten. Efter förhör så deporterades 4 av dem, däribland Thunberg. Så här sa hon när hon landat på Arlanda.
Det jag känner mest är oro för den fortsatta utvecklingen och de fortsatta systematiska folkrättsbrotten och krigsförbrytelserna som Israel gör sig skyldiga till.
Säger Greta Thunberg. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom bett en federal domstol att stoppa president Trumps utplacering av marinkåren och nationalgardet i Los Angeles och också stoppa att de ska kunna hjälpa till med räder mot migranter. Newsom skriver på X att Trump använder USAs militär mot amerikanska medborgare och att domstolarna måste stoppa dessa olagliga handlingar. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Välkommen in i ett nytt dygn. 11 juni, onsdag är det. Kristina Höglund heter jag som presenterar programmen fram till morgonen. Och vi gör som vi brukar, vi backar tillbaks direkt till eftermiddagen i P1.
Jonas, kastade du dig över Allsång på Skansen-listan när den presenterades i förmiddags?
Ja, eller framförallt när du mejlade till mig.
Ja, så ja,
då pass. Då kastade jag mig över den.
Ja, ja. Och finns det då någon särskild artist eller något program som du är extra sugen på?
Ja, men Daniela Ratana älskar jag ju, Ida Lova stort och sen måste jag ju förstås säga Niklas Strömstedt och Johanna Frostling.
Daniela Ratana är jag också mest taggad på.
Säger mer än sagt till mig. Du är mitt happy place, fast jag är sad most of the days. Inga ord med dig, säger mer än sagt till mig. Så sommaren när jag var barn, du är för mycket och jag vill gråta.
Daniela Ratana så här tillsammans med Markus Krunegård med nya låten Lava lampan som kom i fredags. Men det vet väl redan du eftersom du lyssnar igenom all ny musik på fredagar.
Det vet jag verkligen. Det här var ju en av de många låtar som jag stod och slogs med igår för att bestämma om jag skulle spela eller inte. Lava lampan med Markus Krunegård, jättebra.
Mm. Är du då glad att jag plockade upp den?
Jätteglad.
Ja.
Mm. Jag skulle våga säga även överraskad.
Varför det?
Ja, men alltså, om man lyssnar tillbaka på den typen av låtar du har spelat i det här programmet den här säsongen så är väl det här lite udda ändå.
Mm. Mm. Eller så tycker jag att det är rakt av jätteväntat att jag skulle gilla också såna poppig glad musik. Annars så funderar jag på om Allsång på Skansen försöker fånga en ännu yngre publik med artister som Dolly Style, Meira Omar, Anis Don Demina.
Mm. Ja, det är ju, men det är, om man tittar på hela listan av artister i sommar nu på Allsången, så är det väl ändå det börjar väldigt ungt, men sen har vi ju de där självklara Lisa Nilsson, Magnus Uggla, Niklas Strömstedt, artisterna också med.
Så ju längre sommaren går, desto äldre blir artisterna.
Lite så. Ja, det, så kan man säga.
Ja, ja, det finns någonting moget som möter moget.
Ja, exakt. Jag undrar om det var det som var urvalskriteriet.
Mm.
Ja, kanske.
Välkomna till talkshow i P1 med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Järvaveckan drar igång nu. Och då har de släppt en ny rapport ihop med Polisförbundet som visar att de som bor i utsatta områden litar mycket mer på polisen än vad polisen själv tror. Är det här en bra eller dålig nyhet, om du förstår vad jag menar?
Det är väl klart att det är en bra nyhet.
Ja, men är det inte också lite sorgligt att polisen inte förstår att de som bor i de här områdena i ganska stor utsträckning gillar dem?
Men vi som jobbar på radion, vi vet väl att det är de som inte gillar saker som hörs mest. Och det är väl det måste ju väl vara så med polisen också. Medan de där fördragsamma lutheranska medborgarna som kämpar godmodigt på, de hörs inte av så mycket. Annat i sådana här undersökningar då man plötsligt ser att det finns en tendens. Så det man polisen hör är väl mycket negativt, och då får man ju naturligtvis bilden av att då blir den ju mer negativ än vad den kanske verkligen är.
Då är det verkligen så, polisen, att det är inte alla som känner så. Tvärtom, 2/3 litar starkt på polisen. Bara 1/4 av poliserna tror då att det är så. Vad kan man då göra om det finns...
Det vore ju värre omvända, eller hur?
Jo, självklart vore det.
Ja,
men om vi ändå nu försöker tänka lite konstruktivt, vad kan man göra när det då är så att relationen inte är så himla bra, eller det i alla fall finns något att bygga på? Alltså, har du förslag på man gör?
Nej, den bästa relationen till polisen är väl att man inte har någon relation alls. Det måste väl vara det man vill.
Fast jag tror att, för de pratar ju i den här DN-artikeln som jag läste då, Ahmed Abdirahman, han som är vd för Järvaveckan, han sa ju okej, här finns det möjlighet till dialog för att förbättra relationen. Jag tror på andra aktiviteter. Jag tror på att spela brännboll, fotboll, kubb, kanske grilla tillsammans under gemytliga former, så att sen när något går snett så har man en annan relation. Varför ser du så skeptisk?
Ja, jag tänker, nej, jag ser framför mig hur polisen och folk i Järvaområdet spelar kubb ihop på eftermiddagarna. Det är ju supermysigt. Jag tänker så här, om ingen begår något brott alls, då är ju inte polisen där.
Nej, precis. Men den
och kategorin... problemet är att om man begår ett brott och polisen kommer, då har man ju en dålig relation, så att säga.
Just det, men kanske om man hade spelat kubb från det att man var 4 med polisen, då kanske det ändå är så att när man börjar hamna snett så kommer den där polisen ha en ingång på en som är av ett ljusare slag och som gör att det kanske går att ha en dialog på ett annat sätt.
Det blir ju ännu värre om man ska haffa sin bästa kompis.
Ja, okej. Jag tror på den här typen av aktiviteter. Har du varit på någon studentmottagning i år?
Ja, jag har varit på en studentmottagning.
Jag har också varit på ett par. Är det inte en sån känsloexplosion?
Ja, kanske.
Jo, men jag tycker man ser de här studenterna som står i sina vita mössor, hoppar upp och ner för att de är så lyckliga över att de har klarat skolan. Det är det här pirriga för att man inte riktigt vet vad framtiden har att ge. Kanske också lite stress för att man inte vet om man ska plugga eller jobba, eller man har ingen resa inplanerad. Och så kan det ju också finnas det där lite vemodiga för att det är någon pappa eller mormor som inte längre finns med, och så... vid sådana där milstolpar så blir ju det så märkbart.
Jag tycker allt det här låter fint och jag håller med om allt.
Ja! Och vad är din, liksom, vi pratade ju om traditioner igår. Vad är din inställning till den här typen av firande?
Alltså jag är ju verkligen fel person att fråga om det här. Dels så har jag ett väldigt dåligt minne, vilket innebär att traditioner för mig är ju svårt att komma ihåg. Dessutom har jag den här löjliga allergin mot högtidsdagar och högtider generellt sett. Kombinationen av den där allergin och det dåliga minnet gör ju att det är ju liksom en toxisk kombination när det gäller traditioner.
Så du rycks inte med på en sån där studentmottagning av alla de här starka känslorna som är i omlopp?
Nej, alltså jag ser ju mer studentmottagningar som en slags nödvändigt ont. Men ja. Men
det... Åh, vad olika det är. För jag kan säga att jag har varit gråtig på båda de här studentmottagningarna som jag har varit på. Då är jag lite osäker på om det är ålder eller utmattning.
Och jag känner mig då bara avundsjuk på folk som står där och är gråtiga. Jag tycker det verkar mysigare.
Prova att bara öppna upp och omfamna situationen så ser vi vad som händer, Jonas.
Tack.
Det är dags för vår första gäst. För ett par veckor sedan blev den svenske kocken Björn Franzén historisk. Hans